Ja, välkomna till Slaget efter 12. Mitt namn är Filip Sten och som sagt, idag ska vi diskutera EUs förhållande till en av stormakterna, nämligen Kina. Med oss idag är Europaparlamentarikern för de gröna, Heidi Hautala. Välkommen.
Tack, hej.
Svenska Yles medarbetare i Asien, Björn Ådahl. Välkommen.
Tack.
Och från Utrikespolitiska institutet, Mariette Hägglund, som är yngre forskare inom forskningsprogrammet Global säkerhet. Välkommen.
Tack.
Ja, coronaviruset är ju inte bara en stor hälsorisk och en stark dämpande faktor på ekonomin. Det har också visat sig vara rena rama julafton för all sorts desinformation och falska nyheter. En EU-rapport om just desinformation i anslutning till coronakrisen och hanteringen av den som publicerades i förra veckan pekade ut Kina som en aktiv aktör i det här sammanhanget. Rapporten fick dock skrivas om och tonas ner efter påtryckningar från statligt kinesiskt håll och det här har väckt en hel del uppmärksamhet. Heidi Hautala, hur allvarligt ser du på det här?
Alltså, imorgon kommer den höga representanten av EUs utrikes- och säkerhetspolitik, Josep Borrell, redogöra för den här frågan för utrikesutskottet i Europaparlamentet, alltså faktiskt Valborgs aftonen. Vi får höra, och jag antar att det som egentligen hänt, att ja, det var tryck från Kinas diplomater. Men så vitt jag förstått läget hur det egentligen gick är att liksom den högsta ledningen i utrikestjänsten i Bryssel så gav instruktioner åt de som redigerade EU-disinfo att kolla fakta så att den håller. Och det är kanske lite liksom överdrivet den här internationella uppmärksamheten i det sättet att det var en allmän rapport om disinformation och propaganda från olika länder. Så det var faktiskt ingenting som skulle gälla bara Kina. Så ja, det finns ett problem. Vi får höra vad problemet egentligen, hur det gick. Men det kanske inte var direkt fråga om censur. Men jag vill gärna sen fortsätta om att ge lite intryck om kinesiska diplomater, hur de beter sig nu för tiden utomlands och varför.
Mm. Mariette Hägglund, vad är din kommentar?
Jag skulle kanske kolla på det här lite på ett generellt plan. När vi tänker på den här liksom, covid-19-situationen överlag, så den karakteriseras ju av väldigt mycket osäkerhet. Det finns inga klara liksom, skiljelinjer, prognoser och situationen ändrar hela tiden. Och den här så kallade liksom fienden är osynlig, att den är gemensam, jo, via covid-19, men den präglas ändå av osäkerhet. Och ju mer osäkerhet det finns, så desto mer plats finns det även för sån här, till exempel, disinformation. Och det här vill ju sen diverse aktörer använda sig av. Och nu har vi ju nämnt till exempel Kina, och samma i den här rapporten nämndes ju även Ryssland. Att det finns ju plats och potential för att påverka just diskurser och bilden på sig själv och andra. Men att intressant är det ju oberoende. Att nu gäller det ju liksom lite att följa med att vad den här sista slutsatsen är. Men att det är ju inget nytt fenomen i sig själv att Kina använder sig av viss slags press mot andra länder. Att vi har ju sett det till exempel med Sverige och Norge gällande en författare och en människorättsaktivist. Så det här är ju inte på det sättet ett nytt fenomen om det har hänt.
Precis. Björn Ådahl, hur ser du på Kinas agerande i den här frågan?
Kina är helt klart förberedd på att landet kommer att vara illa ute nu, att utsättas för allt mer press från, inte bara från väst utan också från Japan och Sydkorea beträffande då den här informationen om virus, hur viruset börjar sprida sig, dels i Kina och dels ändå från Kina. Att presidenten Xi Jinping, han varnade sig personligen nyligen för att Kina måste vara förberedd för att, som han då uttryckte det i översättningar från kinesiska, förbereda sig för en aldrig förskådad internationell fientlighet och nya utmaningar då beträffande den här viruskrisen. Att Kina är nog förberedd på att vara på försvar Och Kina har ju redan då, i synnerhet då från Donald Trump, blivit utsatt för indirekta eller till och med direkta beskyllningar för att ha informerat världen på ett felaktigt sätt om det hela. Så Kina är medvetet om att det kommer att utsättas för påtryckningar.
Precis. Om vi återgår till det här, ska vi säga, europeiska perspektivet på den här rapporten. Så om man ställer en sån här fråga, att om man skulle ändra på den här rapporten för att inte reta upp då till exempel USA, skulle det ha varit lika illa?
Om jag får svara på det här, så det här EU Disinfo, alltså den här tjänsten som finns inom EUs utrikespolitiska förvaltning, så har ju liksom varit där i flera år nu. Och det började med att koncentrera på Ryssland, men sen insåg man ganska snabbt att det är väldigt många länder som egentligen idkar propaganda och disinformation. Så nu liksom, och de skriver i väldigt skarpa ordalag, så att det är ingenting nytt att de liksom retar upp. Om man tittar på hur de skriver om Ryssland, så är det liksom väldigt straightforward. Men jag tror inte att de har koncentrerat så mycket på USA. De fokuserar på Iran, Kina, Ryssland framförallt, bland annat.
Mm. Mariette Hägglund.
Jo, överlag så karakteriseras kanske den här situationen av snarast det att det inte har varit frågan om det blir en kamp om information och disinformation, utan snarast att hur den ter sig. Jag har inte själv även följt med de här rapporterna på en längre sikt, men vad jag har förstått så har det, som sagt, som Heidi Hautala här nämnde, så har det just fokuserat sig mest på auktoritära stater egentligen, som då har varit kända för att de gör en sån här disinformationskampanj, vilket inte är ett nytt fenomen, men den bara ökar nu egentligen i sån här krissituationer, så att säga, vilket vi har sett också i tidigare år, bland annat med den här flyktingkrisen, så finns det ju mycket konnotationer just tillsammans med Ryssland.
Är det så att Kina inte tål någon kritik? Tidningen Newsweek rapporterade igår att Kina tar mycket illa vid sig över att Australien har talat för att tillsätta en internationell utredning om Kinas agerande i början av coronakrisen. USA var inne på samma linje här för någon tid sedan, men då uteblev den här kinesiska reaktionen, Björn Ådahl.
Kina har under de senaste åren reagerat allt mer häftigt på all form av kritik från väst. Och inte bara från väst, utan från vilket land som helst. Att Kina upplever väl har blivit ekonomiskt så viktigt att landet har då en möjlighet att kontra och försöka undvika den här kritiken då mot sina mänskliga rättigheter eller miljöpolitik, eller nu i det här fallet då informationen beträffande viruset. Men det som man vill också ska komma ihåg att Kina kanske räknar fel här, men att den överdriver sin egen betydelse. Att också Kina är ju nu väldigt sårbart, att Kinas ekonomi har den här krisen har drabbat Kinas ekonomi på ett aldrig förskådat sätt. Att under det första kvartalet rapporterar ju Kina nu negativ tillväxt för första gången sen kulturrevolutionen på 1960-talet. Och hela årets resultat kommer att vara väldigt dåligt, det är klart. Så Kinas egentliga liksom pondus bakom sina häftiga reaktioner mot kritik så är kanske inte så befäst i verkligheten som kineserna och kanske också omvärlden tror.
Mm. Mariette Hägglund, du var ju in på det här, till exempel hur Kinas ambassadör i Stockholm har gått hårt åt svensk press i olika sammanhang här. Man kan ju dra paralleller kanske mellan de här sakerna.
Jo, det här relaterar just till kritik och oeniga liksom bilder på Kinas policy egentligen. Att det här som vi nämnde då med Sverige, så Kina har ju ganska hårt gått mot Sveriges liksom linje, och samma sak var det med Norge då med Nobelfredspriset som gavs till en kinesisk människorättsaktivist. Och samma som nu gällande det här med EU, så genom att Kina då har hänvisat till att den förväntar sig icke-konfrontation och ömsesidig respekt och sånt, så och också då hänvisa att den inte kommer att reagera positivt till sån här falsk information som nu indikeras i den här möjliga rapporten då, så indikerar den ju samtidigt att det finns risker för den att göra motåtgärder. Till exempel någon ekonomisk trigger skulle kunna handla om, eftersom Kina ofta länkar sin politik till ekonomi även. Vilket också har nu diskuterats ganska mycket med Sverige och den här munskyddspolitiken bland annat.
Heidi Hautala.
Ja, hur jag förstår läget nu är att Kina har också mycket intern kritik, till exempel mot presidenten, och kanske Mariette och Björn kan diskutera det här. Alltså den här coronakrisen har väckt väldigt mycket kritik i Kina, och de försöker dämpa kritik från utomlands, alltså det här liksom externa fienden så att säga. Och vad de har nu på gång är en sån här ny generation av diplomater som är väldigt aggressiva. Jag förstår att det är den bästa dels ganska unga diplomater, men som är liksom, så har stöd från den högsta nivån, från president Xi Jinping och kommunistpartiet. Så, och det pågår olika aktioner i Paris, i Stockholm, som Mariette diskuterade det här. Men att konsekvenserna av det här i västländen har inte varit väldigt bra för Kina, för att nu börjar Boris Johnson tänka om sitt beslut att låta Huawei att komma in till brittiska system. Och Angela Merkel har fått mycket internationell uppmärksamhet för att hon har krävt att Kina ger mycket mer information om hur den här coronakrisen egentligen började. Och så vidare. Så att jag förstår att Kina har inte agerat riktigt skickligt i det här aggressiva diplomatiska åtgärder. Som också delvis har att göra med den här EU-rapporten som vi just diskuterade.
Ja, Björn Ådahl och Maria Teglund. Hur ska man tolka den här, som Heidi Hautala kallade, aggressiva diplomatin?
Det som just när man tänker på Kinas också inrikespolitiskt, så det som är som Heidi nämnde, att det finns en ny generation av diplomater som är mycket mer aktiva än kinesiska diplomater sedvanligt har varit. Och en intressant grej är att de använder Twitter, och Twitter är ju förbjudet i Kina, och det här har uppmärksammats på kinesiska sociala medier, att hur kommer det nu säga att de här diplomaterna får uttala sig på Twitter när vi i hela landet då är helt kopplade bort från det hela. Och det är också som Heidi sa, det har uppstått kritik mot kommunistpartiet då i samband med den här viruskrisen. Och presidenten Xi är garanterat oroad för hur det ska leda, för att den har ju skadat Kina väldigt mycket också just att Kinas ekonomi och då såklart på det personliga planet. Och Kina har redan nu, det var nu tre sådana här unga medborgare, journalister ska man väl kalla dem, som då ett utredning försvann från. Två från Wuhan och en från Guangzhou i södra Kina, som då har rapporterat på sociala medierna om då läget i Wuhan. Det är två som försvann i Wuhan då har spridit sin information via den här tredje personen som befinner sig i Guangzhou eller Canton. Och de har nu försvunnit, det vill säga i praktiken vet man då att de har blivit häktade. Och det andra också sådana medborgarjournalister som nu är illa ute på grund av sin rapportering om virusläge.
Kanske en kort om det här, hur det har gjorts. Så det är ju sig att det har gjorts väldigt liksom klumpigt det här med, de diskuterades redan om det här, diplomaternas räckvidd eller hur det har satt press. Så ironiskt så är det egentligen, Kina skulle ju ha haft en chans här att förbättra den här bilden om sig själv och sitt agerande. Men att använda liksom säga soft power, vilket den även har gjort liksom. Den hjälpte ju bland annat Italien då andra EU-medlemmar inte gjorde det, vilket förstås också innehåller en sån här makt- och påverkansfaktor, men ändå att Kina kunde ha liksom egentligen ha framhävt och kapitaliserat på det här goodwill-perspektivet, men sen det här med hela disinformationstrycket och den lilla diskussionen som går runt det nu, så det har ju egentligen underminerat den här andra positiva aspekten som Kina skulle kunna försöka bygga på. Att faktum är nog att de har ett stort tryck, både liksom inrikes och utrikes, att sköta den här krisen och realiteten att till exempel överlag med arbetslöshet har ju överskridit deras prognoser, vilket det visserligen har gjort i flera andra länder. Men att därför blir det intressant sen att följa med utvecklingen nu.
Men du menar då att det är inrikespolitiskt tryck som ligger bakom då den här mera aggressiva diplomatin?
Nej, inte ska jag säga att det är liksom inrikes, utan det är sån här dynamik mellan både och. Att snarast kanske det här aggressiva trycket gäller mera till utrikespolitiken. Mm. Och mer att liksom framhäva sig själv och sitt agerande och forma en viss bild av sig själv internationellt, eftersom nu finns det plats för olika aktörer då att försöka manipulera och påverka den här bilden på hur man har skött sig gällande coronaviruset och samarbete med andra länder och så.
Filip, ett exempel på det här är nyligen det som hände i Tyskland. Alltså den 12 april så rapporterades i tysk press att kinesiska diplomater hade ledigat till tyska förvaltningen att de skulle liksom tacka och berömma Kina för hur de har handlat covid-19-krisen. No, det tror jag inte att Tyskland gjorde, men det blir lite offentlig grej det här att det faktiskt bekräftat att Kina hade bett om sånt stöd. Och jag tror att det gäller väldigt mycket att liksom ha bra rykte i inhemsk politik. Inte enbart, men nog det.
Precis. Samma hade ju också skett på delstatsnivå i USA, att de hade kontaktat vissa ledamöter och sagt att de gärna skulle vilja att de skulle rekommendera och säga att Kina har skött krisen på ett bra sätt. Det talades om det nyligen på BBC.
No, men vad är det som ligger bakom det där då? Hur tolkar det?
Månne det är så att självaste kommunistpartiet och Xi Jinping känner sig att den här liksom interna kritiken kan nå större kraft inom Kina. Och det är därför alltså de här liksom oberoende journalisterna som beskrevs av Björn har liksom fått känna i sig att det inte är tillåtet att kritisera. Alltså det har ju alltid varit så, men kanske det är så att den här krisen ändå har åstadkommit mera intern kritik och att partiet och presidenten känner att det, är liksom, det inte är helt säkert.
Och sen har den här presidenten Xi har också personligen väldigt mycket på spel. Det är ju ganska långt han under hans maktperiod då som började 2012 som Kina har frångått den här gråa eminensen Deng Xiaopings princip. Deng var ju han som öppnade Kina för omvärlden efter Mao Zedongs död då, på slutet på 1970-talet. Så Deng uppmanar också sina efterträdare att hålla internationellt så låg profil som möjligt för att Kina skulle koncentrera sig på sin ekonomiska utveckling och inte blanda sig i internationella konflikter då när det var möjligt att hålla sig borta från dem. Och ännu på 1990-talet och man kan säga till och med på det första decenniet under 2000-talet så följde man rätt långt den här principen. Men nu under Xi Jinping har den ändrats fullständigt. Att Kina har blivit väldigt mycket aktivare internationellt och också aggressivare internationellt med de här, bland annat hans personliga, det här Belt and Road, Belt och Väg-initiativet, det initiativet med det konstiga namnet där Kina då vill göra investeringar på infrastruktur runt om hela världen.
Mm-hmm.
Och den här utrikespolitiska linjen förknippas också i Kina väldigt mycket med Xi personligen. Och om det här nu leder till att Kina råkar under attack på grund av viruskrisen så ser folket det ganska långt som att det är Xi som har orsakat hela den här grejen. Och det är ju såklart en oroväckande grej för honom.
Heidi Hautala.
Det är märkvärdigt att nu också inom EU så börjar Bryssel rekommendera att medlemsländerna granskar mycket mer noggrant utländska investeringar. För att inte komma till ett läge där vi inte mer har kontroll över egna strategiska resurser. Och den här coronakrisen har faktiskt visat att vi är väldigt, väldigt mycket beroende av Kina. Inte enbart av Kina, men av liksom länder som kanske inte är så hemskt pålitliga och säkra då en sån här kris uppstår. Så det finns mycket liksom mera försiktighet gentemot Kina, och det här Belt and Road är ju liksom en jätte utmaning för många länder. Alltså, det är inte helt bekvämt att Kina till exempel äger en stor hamn, alltså Piraeus i Grekland, och att Kina öppet kommunicerar med 16 EU-länder närmast från Öst- och Centraleuropa för att liksom stärka relationer.
Ja, men vad är det som driver Kina i de här frågorna? Alltså de här investeringarna görs ju knappast av liksom pur godhet.
Kinas attityd är ju ganska långt har liksom baserat sig på att de får inflytande genom ekonomiska investeringar. Och det diskuteras ju ganska mycket om dess investeringar runt om i världen, det vill säga sådana dual purpose investeringar, det vill säga att det finns dubbla användningsfält för vissa av dess investeringar, till exempel hamnar i Djibouti och sånt. Men det här BRI, det här Belt and Road Initiative, så det är ju ett väldigt, väldigt massivt ekonomiskt projekt. Och sen hur den här covid-19 kommer sen att påverka det är ju ett frågetecken. Att vad den här situationen egentligen har visat också, som Heidi Hautala här diskuterade, den, är att det här globala handeln och det här leveranskedjorna, det här har ju för EU också inte bara liksom sårbara. Att hur det kommer sen att påverka hur man titta på till exempel mat och läkemedelsleveranser och produktion och sånt. Så det är ju en annan intressant aspekt.
Gunnar,
nu ett mål med det här Belt and Road-initiativet så var för Kinas del, förutom då att skaffa sig inflytande runt om i världen, var att underlätta bland annat transporten av olja till Kina. För Kina har ju redan länge varit beroende av importerad olja. I själva verket har Kina länge varit den största importören av olja i världen. Och mycket av det här initiativet gick ut på att då bygga upp säkra, ur Kinas synvinkel sett säkra transportleder från oljeproducerande länder till Kina. Och nu när oljepriserna rasar så blir det intressant också att se från den synvinkel sett att de här massiva investeringarna som Kina har gjort då tillsammans med länder som Pakistan, Kazakstan och andra, så de förlorar ju mycket i värde om priset på olja kommer att fortsätta att vara lågt. Att Kina baserar hela den här då, taktiken på att olja fortsätter att vara en rätt dyr produkt och att det lönar sig att göra de här investeringarna. Och också där är Kina på lösa boliner. Att, som sagt så förknippar man väldigt mycket hela den här initiativen med honom personligen.
Precis. Som Heidi Hautala nämnde här så har man inom EU nu uppmanat medlemsländerna att se över sina infrastrukturinvesteringar, att hålla att man inte släpper allt för mycket i främmande makts händer. Just nu är ju alla EU-länder fullt upptagna med sin egen hantering av det här coronaviruset. Är det här någonting som Kina kan utnyttja? Är EU som extra sårbar till det här läget?
Ja, det finns ju redan klyftor inom EU. Det talas ju om, nu för att generalisera, så klyftor mellan norra och södra delarna av EU och så vidare. Och kriser tenderar ju överlag att fördjupa redan existerande klyftor. Och uppfattningen att andra icke-EU-länder då egentligen, till exempel Kina och Ryssland, nu har varit mer hjälpsamma är oroväckande med tanke på EUs liksom inre gemenskap eller sammanhållning eller solidaritet. Och hur det här sen påverkar attityderna mot Kina är ju också intressant att följa med. Att redan då flyktingkrisen 2015 så var ju bland annat Italien ganska starkt påverkat av den. Och nu med den här krisen igen så känner sig Italien övergivet egentligen. Och det har ökat det här anti-EU-sentimentet, och från tidigare så har kanske attityderna mot Kina inom Italien varit mer positiva än vad de har varit till exempel i norra delarna av EU. Så hur det här kommer att påverka är också en liksom trend som är intressant att följa med. Och jag tror att det var för ett par dagar sedan så hade det gjorts en opinionsundersökning som då hade sagt att, som hade visat att 88% hade känt att EU inte hjälpte till Italien. Och samtidigt så hade sen attityderna mot Kina blivit mer positiva.
Heidi Hautala.
Jag kom bara att tänka på det att nu liksom har man förskjutit till juni ett toppmöte mellan EU och Kina. Så den skulle ha hållits i mars enligt min information. Och jag tror att en orsak att Borrell ville liksom kolla extra noggrant vad man skrev om Kina i den här rapporten om disinformation av olika autoritära länder, inklusive Kina, inte enbart Kina, var det tidigare. Att han vill rädda det här toppmötet som hålls förhoppningsvis i juni, för att det kommer att vara ett mycket viktigt tillfälle att diskutera relationer och just de här känsliga frågor om beroendet och handelskedjor och utländska investeringar och allt möjligt. Och förhoppningsvis också mänskliga rättigheter.
Björn Ådahl.
Om man ser det ur Kinas synvinkel så har Kina redan under hela Xi Jinping-maktperioden så har Kina betraktat EU som en motvikt till USA. Att man vill gärna se att relationerna med EU hålls på en rimlig nivå då, för att Kina inte skulle vara på ytterligare en front i då en konfliktsituation. Och det här har blivit ytterligare mer klart nu under Donald Trumps period, i och med att han då har ställt sig väldigt kritiskt till Kina och inledde handelskriget mot Kina. Så Kina är liksom på det sättet i en rätt så ömtålig situation att EU borde ha alla möjligheter att kunna stå på sig, även om då Kina har vissa fördelar på grund av då den här viruskrisen. Men Kina är nog ömtåligare än man tänker sig.
Om globaliseringen stannar av eller rent av tar ett steg bakåt i och med den här coronakrisen, till exempel i form av att europeiska företag i större utsträckning tar hem produktion från Kina eller dylikt, hurdana konsekvenser ser ni att det kan få? Heidi Hautala.
Jag tror att jag inte är den bästa av oss tre som kan överväga vad det skulle betyda för Kina. Men det är klart att den här diskussionen har redan börjat. Jag sitter i utskottet för internationell handel i Europaparlamentet. Och det här är faktiskt det första gången jag hör en sån diskussion. Alltså man diskuterar aktivt om att liksom garantera liksom strategiska intressen av EU genom att liksom reshore, alltså att föra tillbaka viss produktion.
Maria
Teglund. Också sägs det ju att Kina har varit ett av de länder som har dragit nytta av globaliseringen. Och sen om, beroende på nu, för tillfället är det ju svårt att spekulera vartåt vi går efter covid-19, i post-covid-19-situationen. Men om det här påverkar liksom Kinas roll så att säga som en global ekonomisk aktör. För tillfället är det näst största ekonomin i hela världen. Och sen hur covid-19 kommer att påverka liksom olika länders vilja att till exempel ha viss produktion utomlands så kan ju ha stora konsekvenser även för Kina, men kanske för tidigt att spekulera vad det har för betydelse.
Kanske Björn Ådahl vill spekulera.
No, den här utvecklingen har redan kommit igång, det med att Kina fungerar ju länge som världens verkstad, som det hette. Men i och med att Kina inte längre är lika billigt som tidigare att producera varor i, så har fler och fler fabriker flyttats bort från Kina till länder som Vietnam, Bangladesh, Kambodja och så vidare. Så Kina har redan, dess roll har redan minskat, det är helt klart. Och Kina räknar själv med, det vet man också, att Kina räknar själv med att dess roll som den här världens verkstad är någonting som inte kommer att gälla för evigt. Och därför att Kinas ekonomi ska i fortsättningen basera sig mer och mer på inhemsk konsumtion och inte så mycket på att man producerar varor och exporterar dem till väst och övriga världen. Så det här är en process som redan har kommit igång, men och den kommer säkert bara trappas upp, det är helt klart. Sen får man se hur Kina klarar sig ekonomiskt om då fler och fler fabriker flyttar bort från landet. Det vet man inte.
Där sätter vi punkt för dagens diskussion i slaget efter 12. Tack Björn Ådahl, Heidi Hautala och Mariette Hägglund. Slaget efter 12 hör ni igen i morgon. Mitt namn är Filip Steen.